Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi lever fortfarande, men vi har inte corona. Nej. Men vi har istället en massa godbitar som handlar om corona, absolut.
Absolut, som vanligt om det senaste om populärkultur och nyheter. Och det är ju ett ämne som gäller just nu. Jag vignetterar veckan, våra auktoritära män på nyheterna, inklusive Steffi Löfvens tal till nationen, som råkade bli en Netflix-special.
Vem vi absolut inte vill ska jobba inom vården, eller kanske vill jag det. Och sen så pratar jag om olika kändisar som har tappat det på Instagram. Det kan vi inte få nog av.
Inklusive vi, ish. Tack för att ni lyssnar.
Puss!
Du, Britta, hur är läget egentligen?
Jag är orolig för allas mentala hälsa.
Är det mer än deras så kallade biologiska, fysiska hälsa?
Ja, faktiskt. Alltså, jag tror att de flesta kommer inte... Det kommer inte vara så himla farligt för många. Sen kommer det vara vidrigt för många och det kommer framförallt vara vidrigt för samhället. Alltså för att det är liksom helt... sjukt det här. Alltså vi har aldrig varit med om något liknande. Det är ju alltså underdriften. Jag tänker på att psykologiskt kommer det vara 1000 gånger värre. Jag känner en som tror att hon har corona. Och har liksom haft feber i en vecka. Och det låter ju vidrigt, men det är också så här, det är inte döden, även om det är jobbigt.
Men är på något sätt den annalkande ovissa döden värre än ett definitivt dödsbesked? Ja. Det är där du ligger i tankarna. För jag såg att någon tipsade om melankolia i flödet i veckan. Och den tycker jag var bättre tips. Många har tipsat om filmer och böcker om pesten och sådär. Men melankolia, varför? Det är ju en film där man ser på långt håll att nu kommer det en annan planet, tror jag att det var. Alltså Lars von Triers film med Kate Blanchett och Skarsgård. Så de hinner fatta att de ska dö.
Den är ju vidrig.
Som när ni ska slakta era djur där ute på gården. Om ni flera veckor innan går och hotar dem med olika verktyg. Förlåt vad grovt.
Nej, men jag undrar om det är så att Jonas Krambe har ett jättelångt och krångligt recept på skrämt lamm i sin kommande kokbok och en jätte så här, i detalj noga beskrivet hur man ska skrämma upp det här lammet. Och det är man gömmer sig bakom ett hörn, så när lammet kommer gående så hoppar man fram och skriker. Och sen kommer man också skrämma lammet med corona. Det är det som han håller på att skriva på den uppdateringen nu.
När lammen tystnar av panikångest.
Nej, men alltså jag är faktiskt jätteorolig för våra psyken. Och som vi hade ju en live i veckan när vi pratade lite om det här. Men alltså att jag har ju en hjärna som gärna går i ett. Och det här är ju en grej som är ganska vanligt. Jag tror särskilt för folk som har ADHD, men kanske också folk som bara tror att de har en vanlig hjärna, så kan den ju... hur ska vi säga? Våran nutida hjärna är ju ändå en stenåldershjärna. Och det som händer med den... När den stenåldershjärnan måste leva i en värld där vi vanligtvis inte har typ så här, oj, det kommer ett rovdjur som vi måste akta oss för. Då kommer hjärnan hitta på saker. Och jag tror att det är jättemycket, det här kan vi gå in på i detalj sen, vilket jag gärna gör. Men till exempel så här, svartsjuka i en relation. Mm. Jag tror att det är typ jättemycket så här, man har inget annat att hålla på med. För att man har inga uppenbara hot. Mm. Så då kan man antingen rikta det mot typ... den där nya tjejen på på jobbet, eller så kan man rikta det mot att börja hata sig själv, eller man kan börja bli så här besatt av en hobby typ, eller man håller på och liksom oroar sig för om man verkligen har de bästa springskorna, typ sådana grejer. Inga personer särskilt jag tänker på nu när jag berättar det här, men då tänker jag att det här är ju verkligen perfekt tillfälle att gå loss med sådana saker i sitt huvud.
Men om vi börjar lite mer,
hur mycket jag hatar mig själv.
Ja. Om vi börjar lite mer här och nu, var befinner du dig, Britta?
Jaså. Jag sitter bredvid valplådan i vårat så kallade pantry. Nej, det är inte riktigt ett pantry. Ja, jag sitter i ett slags grov soprum, höll jag på att säga.
Bredvid nytt liv i en låda. Väldigt talande.
Jag gissar att du och jag inte är klädda likadant och kanske inte har samma styling just nu.
Nej, jag sitter med min sedvanliga RuPaul-sminkning som jag avgudar. Och det är för att jag är nyss hemkommen från inspelningen av Luke och Hallberg.
Du avgudar din sminkning och inte RuPaul, va?
Båda och. Har du sett det programmet?
Ja, du gjorde ju någonting förra säsongen.
Nej.
Spelade in.
Jaha. Nej. Jo, jag var med i en jättekort ingång. Ja, exakt. Men nu var jag med som gäst och jag var med Kjelle Berka, som jag såklart fick superbra G med. Alla äldre män och jag är bundis.
Alltså, jag älskar att du säger det som att alla skulle förstå. Men jag är här för att tolka åt våra lyssnare. Det är Kjell Bergqvist hon menar.
Nej, men han var med och Mando Diao sjunger och det är om lite eller ganska mycket om På spåret-finalen och två år i rad-vinsten. Och när vi satt där så det var som att någonting flög i mig. Det var som en sån 0-100 i socialt umgänge. Så jag tror att jag drog på ganska hårt i den här, en god halvtimme tills Christian sa, nu måste vi gå vidare. Och jag trodde det hade gått 3 minuter av snack.
Okay.
Så det ska bli intressant att få se. Absolut bett om en förhands titt.
Nej, men nej, du kommer ta bort allting som är bra.
Ja, ska jag försöka akta mig för det. Men alltså, du uppskattar ju när jag drar på. Vi har ju varit med om det problemet förut att men diverse liksom, klientel, SVT-tittare blir väldigt beklämda när speciellt en ung tjej av min bakgrund får ta plats i TV. Och det blir ganska mycket av det på lördag, vad det verkar. Så på lördag 9 sänds det avsnittet. Men apropå det så kändes det som att det var ett helt liv sen det där hände. Miami, Gunnar, På spåret, bla bla bla. Och det är en så obehaglig känsla. Men det är för att det som han var känt i typ 1 eller 2 veckor innan världen blev ganska upptagen av att allt håller på att gå åt helvete. Det är förståeligt.
Du har säkert liksom jag upptäckt att corona inte bara för dåliga saker med sig, som att vi måste vara instängda i våra hem, utan kanske snarare så är det bra att vi får vara instängda i våra hem när det är också människor som tillsammans med oss är instängda i sina hem, nämligen en massa olika kändisar, Hollywoodpersoner. Följer du någon som har uppenbarligen tappat det på Instagram, särskilt i stories på sistone?
Alltså ingen som har rent ut tappat det, tror jag. Men jag lyssnar.
Jag trodde att du skulle nämna Chrissy Teigen som exempel. För hon har ju alltså faktiskt ganska länge tycker jag att hon driver en ganska tydlig fång i sitt eget hem feed. Den där grejen som jag upplever när man har småbarn, att man är väldigt mycket, alltså väldigt mycket av hennes innehåll som hon postar är ju typ att hon är hemma med sina barn. Det är mycket så här, de sitter och äter framför tvn. Hon kanske klär upp sig på något sätt för att plisa sin dotter och så vidare. Och när Chrissy Teigen nu är instängd i sitt eget hem så har hon bland annat uppmanat människor att ta kort på sina skafferier och att hon ska liksom göra custom recipes till dem för att hon är så pass uttråkad. Hon har också efterlyst någon människa som skulle ha romaine lettuce, romansallad, tror jag. Som hon liksom fick levererat, den här människan som hade det, de fick liksom göra ett utbyte. Jag gissar en mörk kväll i en gränd, 6 feet ifrån varandra, fick den här romansalladen lämnas över.
Jag såg överlämningen, det var på en öde parkeringsplats. De hade ett av barnens leksaksbilar som man placerade skjutsade över till andra sidan.
Just det, en radiostyrd bil. Eller
alltså enda gången det har varit motiverat att ett litet barn har en leksaksbil.
100%.
Ja, kanon.
Ja, nej, men det var väldigt, väldigt kul. Just det var det som ägde rum då. Och i detta nu, medan vi spelar in den här podden, så sitter vår favorit, friend of the pod, alltid drömt om att säga friend of the pod, Klara Söderberg, alltså ena halvan av First Aid Kit. Hon sitter i detta nu och skriver en låt på sin live tillsammans med en massa fans. Alltså folk får skriva text, radförslag och alltså, ja, du kan ju gissa, nivån på många är inte så hög. Mm. Men det blir ändå en låt. Alltså det blir liksom, det blir en ganska vettig låt. I was walking in the soft spring light, right into the future so bright. Tulips open like a new door. I feel different than before. Sen så har jag också njutit av, jag halkade in på att Diplo och Charlie XCX. Nu vet jag knappt vad Charlie XCX har gjort för låt, men Diplo känner vi väl till. De har liksom gjort det. De har tränat tillsammans i en live. Alltså för han är typ någon slags fitnessfreak.
Do you do this every morning?
No, I never do this.
What?
I do other things, but it's the first time I worked out in like a week.
Och du har väl ändå inte missat när Ellen håller på och ligger på sin soffa och ringer till olika kompisar.
Hey.
John?
Yeah, who's this?
It's Ellen.
Oh, hi, Ellen.
What's going on?
Not much. Here's Chrissy, too.
Hey!
Hey, Chrissy, what's going on?
Nothing, just with the kids. Oh, hi, Miles. Say hi.
Hi.
All right, well, I just wanted to call and say hey, and, you know.
If... Well, thank you. Thanks for thinking of us.
All right, well.
Bye.
Bye.
See you now. Say hi to Portia.
All right, bye.
Bye.
Men av allt det här så tycker jag att det bara är Ellen som kvalificerar sig som har tappat det. För de är så händelsefattiga, de klippen.
Hon har downright tappat det.
Nej, men för jag följer ju de andra som brukar ha en gigantisk publik varje dag och studio och sådär. Typ Stephen Colbert, Trevor Noah som har The Daily Show och olika sådana killar som gör program hemifrån eller på mer udda ställen. Steven gjorde någon liksom Instagram-special från sitt badkar. Och jag tycker att allt det här låter som att folk hittar innovation i den här stunden. Men tycker du att det har varit merparten tapperi ändå?
Alltså, om vi säger så här, jag tycker inte att det är något dåligt. Alltså, jag tycker ju att man... touch av har tappat det när det blir så viktigt att få tag i romansallad så att man anordnar ett utbyte liksom på en parkeringsplats med hjälp av en radiostyrd bil eller vad det nu var. Bara en vanlig rull kanske. Men det är på ett bra sätt. Jag tycker att det är ganska roligt. Jag tycker det är otroligt kul och kanske också så här nyttigt för många att se att alla de här kändisarna, det är ju en otrolig kändisvurm just i USA och det är kanske ganska bra för moralen typ i alla hushåll att alla faktiskt tar det här på allvar och typ är i samma sits, sitter hemma om än i lite lyxigare omgivningar.
Ja, men nu kommer vi in på det. Jag hade tänkt faktiskt vilja lufta en grej med dig om det är okej. Och det känns som att det här är
ditt forum.
Det finns en paradox här tycker jag och det är att corona har absolut på många sätt belyser sociala skillnader, vi återkommer till det, i samhället, och det grövsta, men också på många sätt den ultimata utjämnaren, the equalizer. Mm. Och då menar jag i absolut, som du säger, vissa har luftkonditionerade gigantiska hus och trädgårdar de kan fly ut i och inte beröra så mycket av karantänen då. Kan leva ett fullt liv. Du har din gård till exempel. Det är lite tuffare än om man bor i en etta någonstans och drivs till vansinne i ett tätbebott område.
Men om man sitter i en etta har man ju inte min familj.
Nej, men med utjämnaren menar jag också att corona har kommit och mer eller mindre eliminerat FOMO.
Mm.
Är du med mig? Jag tänker att det här medlet vi har för att konstant jämföra oss med andra människor och hitta fel på varandra, alltså Instagram, har blivit ett verktyg nu på riktigt för första gången att samla folk och känna lite gemenskap och tillhörighet, det är lajvar, det är allt möjligt. Men tidigare var det liksom folk som panorerade över fräcka bruncher de var på som du inte var bjuden på. Coola middagar de var på som du inte var bjuden på. Eller härliga weekends du inte var bjuden på.
Jag var bjuden på alla då, men fortsätt.
Och jag menar bara att det har skett någonting socialt eller kulturellt eller vad det nu må vara, att här kliver corona in och jämnar ut villkoren på så sätt för oss. Ingen kan åka till Maldiverna just nu, inte ens influencerna. Ingen kan sitta med 8 pers på en hotellbrunch, inte ens influencerna. Eller kändisarna i Hollywood. Jag tänker att det är en two-way street.
Mm.
Eller du alltså, kanske verkligen aldrig har varit drabbad av FOMO.
Jo, det har jag. Men alltså, du är ju inne på något att jag är ju inte, jag ratar nog ganska lågt på en självskattningsskala gällande FOMO. Mm. Men absolut att jag har det. Jag tycker att det är jätte... Jag kan bli otroligt, otroligt ifrån mig om det är någonting som händer som verkar jättekul som jag inte är bjuden på, även om jag inte skulle ha velat gå på det skogsravet. Det är våran ständiga exempel på så här konstig grej man ändå inte vill gå på, skogsrave. Mm. Men jag tänker också så här att vi har det här som vi är i nu. Jag trodde att du var på väg mot det, att så här, och alla är instängda, vad gör vi med det så här? Men samtidigt så är det ju en verklighet att människor, det finns ju väldigt många som liksom måste gå till jobbet. Mm. Jag tror du har rätt, Parisa, och det är väl en av ganska många blessings ändå som corona-skiten för med sig.
Men på tal om blessings, vad tror du, kommer folk uppskatta sina liv när det återgår till det någorlunda normala mer nu?
Det här är väldigt intressant, för att jag hade kunnat säga att ingen kommer, liksom, de kommer ha glömt det här och så vidare. Men grejen är ju så här, jag tror att vi alla lite grann ställer in oss på att ja, bara de här veckorna så är det ju fine det här. Men det snackas ju om att vi är inte ens liksom, det handlar inte om veckor utan det handlar om månader. Jag vet inte vad de senaste prognoserna säger. Senaste dygnet har varit ett rekorddygn på ett vidrigt sätt. Alltså antal dödsfall i Stockholm. Jag vet inte riktigt hur... Jag skulle nog kunna säga att ingen kommer att ändra sin livsstil på allvar eller att det kommer ge några bestående men om det hade varit så att men det är några veckor eller en månad. Men om det är så att vi är och snudda på typ september innan det här reder ut sig och då kommer nästa våg. Jag vet inte. Jag hoppas att vi blir förändrade på allvar. Ursäkta att jag var tvungen att ta det till något seriöst. Liksom. Men...
Nej, men din
FOMO-spaning är jättebra. Och jag tror alltså hashtag blessed människorna kanske får lära sig någonting på riktigt.
Men det jag tror, vi kan ju göra en matris. Jag skulle älska om det fanns det här någonstans. Något tecken på hur långt ifrån en katastrof eller någonting som så här river upp folks liv återgick det till det normala och folk började tjattra om vad de stör sig hos grannen igen och var missnöjda med sina liv för att de ser hur mycket den och den reser eller hur mycket bättre presenter den får av sin kille. Så jag tror att Instagram är ju den stora irritation och missunnsamhetsmotorn på något sätt. Att det får människor att förakta eller inte vara lika nöjda med sin egen tillvaro. Att hela tiden jämföra och kolla runt. Jag tänkte på Katrin Kielos bok, eller numera Marsall. Det enda könet som finns i en ny upplaga som heter Vem lagar Adam Smiths middag? Alltså den gamla nationalekonomen. Läs den om ni, ja, men om ni är sugna på liksom, en blick på ekonomi och samhälle från en så otroligt upplyst, perfekt människa. Och hon skriver till exempel om det här med att ekonomi idag föder bara nya aptiter. Den löser inte problem. Den möter inte behov. Och jag har liksom läst den igen den här veckan så mycket för att det är så många som är så yrvakna på något sätt inför hur ekonomi är så subjektivt styrd nu när vi ser ekonomin rasa. Och att de här jämförelsemaskinerna då ska ju få folk att säga, men jag vill också ha samma läpplinjepenna som Kylie Jenner. Eller vad det är. Förlåt, lät så gammal nu. Men det var min referens. Och jag är nyfiken på, men till exempel Drottninggatan, terrordådet. Hur länge, så vad ska vi kalla den koefficienten om vi säger så? Hur länge varade människors någorlunda tacksamhet inför att leva och att man inte var som onödigt irriterad på små skit eller folk?
Nej, men absolut. Alltså det till slut går man ju tillbaka till vanligt igen och håller på och gnäller över skit. Jag är liksom så jävla kluven i det här. För en del av mig blir så jävla provocerad av folk som postar på Instagram. Typ så här, oh, what if this was Mother Nature's way to teach us that we can't take her for granted? Man bara, så här, stanna kvar i fucking Costa Rica på ditt influencerläger och kom inte tillbaka. Men sen är det en annan del av mig som är så här, fan vad vi liksom förtjänade det här. Alltså att det var dags för oss att lära oss den här jävla läxan. En dyrköpt läxa. Jag vill absolut inte vara på det där New Age-laget, men jag har mina kärnor står faktiskt i linje. Nej, men alltså jag känner ändå liksom någonting med att jag tycker att det kanske är de läxor som vi lär oss nu. Hoppas jag att vi inte glömmer. Får jag vara sån tönt?
Men på tal om det ständiga pratet om det som har drabbat jorden så har jag marinerat eller filtrerat veckans olika men händelser och snack i två, alltså vad som råkade bli mer eller mindre vignetter. Men jag ville såklart bolla med dig, alltså själva fokuset för snacket.
Jag förstår.
Och den första, who's gonna be Sweden's next top epidemiolog? You wanna be on top. Det handlar såklart om dusten, duellen som pågår inför våra ögon. TV, tidningar, radio mellan team Tegnell och team Giesecke. Hade de någonsin trott att de skulle vara som liksom popstjärnor?
Two beautiful statsepidemiologer stand before me, but only one can be the winner.
Men när jag har följt deras ja, men mer eller mindre pikande mot varandra i frågan kring virusutbrottet, så har det verkligen känts som att det är någon slags team Tegnell, team Giesecke som pågår. Vi minns ju alla team Aniston och team Angelina. Hade du en sån t-shirt?
Men jag hade inte t-shirt. Jag känner inget för i det sammanhanget, men jag förstår vad du menar.
Och det hör till att säga att det finns en maktkamp här, för Tegnell är den nya statsepidemiologen medan Giesecke är den tidigare statsepidemiologen.
Redan på avstånd hör jag att det är Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell som hostande kommer upp för spiraltrappan till receptionen där jag väntar.
Hej! Det är bara några konkreta saker om att du har gjort felaktiga uttalanden, till exempel att smittan stannar i Kina.
Nej, jag sa så här att vi hoppas att vi ska kunna hålla kvar den här smittan i Kina.
För här står också Johan Giesecke som hade Anders Tegnells jobb tidigare, statsepidemiolog. Och idag är du rådgivare till Världshälsoorganisationen i smittskyddsfrågor. Var du något exempel? Var tycker du att de har...
Ja, skolstängningen på gymnasiet och högskolor till exempel.
Det var inget bra, tycker du?
Onödigt.
Några tusen dör.
Ja.
Det får vi räkna med.
Ja, det skulle inte förvåna. Jag och Anders Tegnell tycker för det mesta lika om saker, men han tror att det är ganska få, jag tror att det är ganska många. Vi får se vem som har rätt.
Mm.
Till saken hör alltså att Giesecke hade Tegnells jobb tidigare. Så det är lite som att Ingvar Oldsberg kommer in och läxar upp Christian Lok. Är du med mig? På spåret-referensen. Eller att du går ut och klagar på Clara Henry och hennes Vasalopps-reporting.
Vänta, har Clara Henry åkt Vasaloppet?
Ja, hon var åkande rep.
Det ska jag absolut recensera.
Ja, exakt. Hoppas Tegnell hör det här och Giesecke. Nej, men stilen har varit lite att Giesecke sitter och lite så här, fnittrar nästan åt frågor om man tycker att Tegnell gör rätt eller inte. Och landar i, ja, vi får väl se vem som har rätt. Som att de snackar om fotbolls-VM. Och det var väl bara en tidsfråga innan Tegnell skulle utsättas för fruktansvärd objektifiering.
Har han objektifierat? Nej.
Detta fruktansvärda sexualiserade samhälle. Vår vän Klara Svensson går i frontlinjen.
Ja, jag vet.
Hon läste upp i radio upphetsade DMs hon fick efter att hon vädrat känslan på Instagram. Kanske är Tegnell lite het.
Tegnell. Svinhet. Han är som Robert Pattinson fast 60.
Oj.
Så het.
Man hör ju det att jag tror att många också projicerar kanske orosmoln på auktoriteten. Förstår du vad jag menar? Att liksom de här tjejerna som går igång så mycket på den här virusexperten kanske har att göra med att han är den enda som kan rädda dem från deras misery.
Jag tycker det här är en superintressant spaning. Alltså att man i, alltså nu är det kristider. Vad händer med oss då? Vi behöver trygghet. Mm. Vi behöver en faderlig hand som pekar tydligt vad vi ska göra, hur vi ska bete oss. Och då är det, jag tycker att det är konstigt att det inte har varit fler liksom trosor kastade upp på scenen i när Anders Tegnell det visar sig.
You wanna be on top. Det här tar oss till nästa auktoritära figur. Vad tyckte du om Steffes tal till nationen?
Jag har en vän, Ingrid, hon skrev på Instagram att det här känns som när mamma sa så här, vänta bara tills vi kommer hem. Och så var det så jävla mycket värre än man hade kunnat fantisera om. Alltså hon la upp det här innan, för att han hade ju bara nämnt, eller så här, han hade inte nämnt, men det hade gått ut information om att det skulle talas till nationen. Och det har inte hänt på svinlänge. Så redan där, och det var så roligt att hon då kapslade in känslan, att det är, alltså det är som man bara, ska vi få käll? Vad kommer hända? Alltså det var så här, på helspänn liksom.
Men det kanske på något sätt, det kanske på något sätt motsvarar det här vi snackar om med melankolia och det. Vetskapen om att något hemskt ska hända. Att den liksom stretchen av tid däremellan är som en långsam tortyr.
Det enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som ett samhälle. Där alla tar ansvar för sig själv, för varann och för vårt land.
Alltså, okay, så här tänkte jag. Ett. Fan vad mysigt att vara talskrivare. Alltså det, jag tycker vi har glömt det där lite grann. Jag lyssnar ju väldigt mycket på en podd som heter Pod Save America som bland annat då är programledare för det är John Favreau som jobbar som talskrivare till Obama och han, alltså den John Favreau var typ så här yngst någonsin som har haft det i jobbet och sådär. Så då jag var liksom, jag har följt honom. Jag ska inte säga slaviskt sen dess, men att det är just det yrket och den grejen är ju som jag som har jobbat mycket med text och sånt där blir väldigt så här, intresserad av den grejen. Och jag tycker att Stefan Löfvens tal var liksom jätte bra. Jag är liksom, jag tyckte att det var bra, alltså bra innehåll. Han är ju inte en han är inte superkarismatisk person, vi vet det.
Nej.
Men då är det liksom någonting särskilt med att när den här gruvgubben träder fram och drar det här och liksom är lite skarp.
För det kände jag att, och det snackar man mycket om med Trump, att Trump är framförallt president för dem som gillar honom. Han ska ju vara alla amerikaners president. Och jag tycker här klev Steffe in och var alla svenskars statsminister. Att det hade inte med partipolitik att göra.
För huvudet på spiken.
Men jag tycker han var väldigt tydlig och samlande. De flesta ville nog dock ha lite mer tydliga besked. Det är som att Sverige vill få order att lyda. Så jag tror att folk satt och bara var törstiga och ville lapa i sig hårda förbud. Och det blev det här ganska värdebaserade snacket om vi alla har ansvar, men vi har en stark stat, vi kommer klara oss. Och det kändes som att de försökte väga upp det här. Att de tog ut kungen som sagt förra veckan. Och att det inte gav önskad effekt.
Men det är så jävla roligt att du säger det som du sa då också. Mm. Att de tog ut kungen.
De plockade fram honom.
Alltså plocka fram. De öppnade skåpet där de har sin kung.
Mm.
Och så drog de fram honom, vevade upp honom, körde in honom i offentligheten. Undrar var han står nu någonstans. Parkerad i någon så här liksom i Älvsjömässan där de håller på att bygga något liksom fältsjukhus.
Min kompis jobbar där, så jag måste säga att det heter Stockholmsmässan, så han är lite beledsen på mig. Men jag var lite förvånad över att Steffe kom ut som komiker i Tal till nationen.
Vad? Okej.
Han gjorde om Tal till nationen till hans Netflix-special.
Ingen av oss får gå till jobbet med symptom. Ung, gammal, rik eller fattig spelar ingen roll. Alla behöver göra sin del.
Rik som fattig, det spelar ingen roll. Slog
du menar att fattiga kan inte skita i och gå till jobbet?
Alltså jag skrattade så fruktansvärt gott. Vad håller du på med, Stefan Löfven? Det kändes som att, nej men det var nästan bra skämt.
Det är ju en privilegierad skara som har råd att vara hemma och ha tråkigt. Det är inte så, det ser inte ut så för alla. Och det fattar ju alla egentligen. Men jag tror att vi har lite svårt att sätta oss in i det där när det är så här. Nu har ju SL, alltså i Stockholm, kollektivtrafiken dragit ner på antal avgångar, eller vad säger man? Mm. Alltså antal gånger som de kör om dagen, och så är det knöka fullt istället på de få liksom bussar och tunnelbanor som går. Så att liksom folk är ännu mer trängda. Och det är ju folk som måste till jobbet ändå, måste liksom knökas på sig på en buss så de står liksom ansikte mot någon annan som också måste ta sig till sitt jobb. Så att det är ju absolut, finns ju väldigt stora gap mellan hur våra vardag ser ut just nu.
Ja, men verkligen. Vad tänker du? Och att det är liksom ett state of mind också. En del av samhället har tills nu upplevt att de har full rätt till allt, full tillgång till allt. Det är bara att bjuda hem. Det kommer hem någon stackare med pizzan till att inskränka sin rörelsefrihet. Eller det som den här gruppen dyrkar mest av allt. Valfrihet. Vilken grupp kan det vara? Här har jag gjort en vignett. Can't fight the middle class! Det jag syftar på är ju från italienska alperna till skidbacken i Åre till att sitta i solen och dricka öl nu i helgen. Alltså, varför denna otroliga ovilja att för en parentes i ditt liv pausa lite dessa nöjen som du känner att du har rätt till.
Men inte bara pausa, sprid inte den där fucking smittan till Sverige.
Mm.
Det här är ju, alltså det här pratade jag om i våran live, och det är, jag tycker att det är så här, vi fortsätter på den här Ruben Östlund-filmen.
Yeah.
Om som jag har döpt till smittspridaren i mitt huvud. Mm. I tidigare avsnitt så pratade jag ju om hur jag såg ett filmmanus jobbas fram här där det var man skulle sätta ett helt hotell i karantän och smittspridaren såklart, alla borde ju då veta rimligen vem det var som har spridit det. Mm. I Sverige så vet ju att det är medelklass, alltså den övre medelklassen skulle jag vilja säga, för vanlig medelklass åker väl liksom till Åre. Mm. Men det här är de som har råd att åka hela vägen till Alperna.
Alltså när jag såg att folk, att backarna, köerna till lifterna är fulla i Åre. Och att
är det tydligen, så nu alltså?
Tydligen, ja, tydligen. Och påsklovet och det är allt möjligt. Och att Spybar och andra klubbar var fulla i helgen. Då,
va?
Alltså då tänkte jag på den här scenen du vet, Apornas planet, när det visar sig i slutet att Charles Heston hela tiden, all along, trodde han var ute i rymden någonstans. Och han visade sig vara kvar på jorden, du vet. Och nu kommer jag ihåg den scenen när han på stranden där kommer rusandes på sin häst och tror att han har klarat sig undan eller fan det är.
Ja, och den scenen kommer jag ihåg för jag har sett den filmen.
Aha. Och då i alla fall ser han att han är fortfarande på jorden. Det enda som har hänt är att det har skett någon slags kärnvapenkrig och han slänger sig till marken och vrålar.
God damn you! God! Damn you all to hell!
Men du har väl sett det här mimet med som är alltså ett av mina roligaste mim skulle jag vilja säga när det är utfört perfekt med Hitler från när Hitler förstår, eller rättare sagt hans stab måste berätta för honom att slaget är förlorat. Mm. Du vet vilket jag menar, eller hur?
Ja.
Och har du sett då versionen när det är att hans personal, hans officerer typ får berätta för honom att folk ändå åker till Åre och fortsätter sprida smittan? Och Hitler bara, vad fan? Det var ju just deras liksom, beteende kring afterski och så vidare som satte oss i den här skiten i första läget. Det är ett jättebra utfört, perfekt meme skulle
men
jag vilja
tal,
säga.
Men på tal om Hitler och nazismen, där blev det ju konsekvenser i efterhand. Alltså krigsrätt, krigsbrott och liknande, tribunalen i Haag. Är det dit vi ska skicka alla som strider mot reglerna nu?
Ska det tycker jag är rimligt.
Efterskalv, alltså konsekvenser där vi söker upp personer baserat på typ deras Instagrams. Hur betedde de sig egentligen? Alltså tillsätt en myndighet bara för det här. Vilka var så sjukt själviska den här tiden?
Vet du att det är en visselpipa som står för väldigt stor del av smittspridningen? Känner du till
Nej.
Det här? I en österrikisk, på en österrikisk afterski. Man upptäckte det här för att man märkte att det var den närmsta kretsen kring några olika bartenders som hade blivit smittade. Och då utredde man och visade sig att det var så fullt på det här stället så att bartendersarna, som det heter i bestämd form i plural, de var tvungna att ha en visselpipa för att ta sig fram. Och den visselpipan blev som en kul grej. Så att det här har folk vittnat om, däribland svenskar, om att man kanske lånade den där visselpipan och tutade till lite grann. Så att absolut skottpengar på folk som har den dåliga smaken att ens dras in i någon jävla visselpipelek på en afterski, eller?
Alltså vi levlade upp till skottpengar precis.
Jag tycker skottpengar behöver man inte ta så bokstavligt.
Jag tycker det.
Det är ett uttryck.
I public service anda så betonar vi det, att det är målande begrepp. Se fram emot de hagrättegångarna i alla fall. Och återigen, damn you!
Damn you!
En grej i coronas farvatten som inte heller bara är dåligt är ju det här med att man tänker om lite grann kring hur människors arbetsdagar ska se ut. Mm. Man kanske flyttar personal från ett ställe till ett annat där de behövs mycket mer. SAS meddelade ju att de skulle permittera, alltså att låta vara ledig 10 000 pers eftersom de typ har noll att göra på jobbet just nu. Mm. Och då så kom förslaget som faktiskt gav mig typ rys över ryggen, att de skulle sätta dem på vård, alltså de skulle få gå in som extra hjälp inom vården. Det här är ju personer som till dagligdags kanske mest går runt och frågar kaffe, te och kanske bjuder en på en liten chokladboll eller liknande. Men de har ju faktiskt en ganska gedigen utbildning, framförallt i lite så här grundläggande sjukvård och så.
Yes.
Och det jag skulle vilja säga, inte minst så är de såna jävla proffs på att invagga oss i en falsk trygghet att vi kommer överleva en krasch på Atlanten, vilket vi aldrig skulle göra.
Visst söker man alltid efter flygpersonalens blickar när det blir så extra sladdrigt i luften, som jag säger.
Turbulens. Och gör du det? Nej, men det gör inte jag, för jag vet att de vet att det är kört.
Men så länge de är lugna så är jag lugn.
Nej, men okej. Okay, falsk trygghet. Nej, men de ska i alla fall då erbjudas som extra resurs inom vården, vilket ju absolut, absolut behövs. Mm. Och det, jag applåderar det här som fan. Jag tror att det är så här toppen med människor med liksom en perfekt dag makeup och lagt hår kommer liksom och tar i med hårdhandskar, eller inte hårdhandskarna, kavlar upp ärmarna och kör inom vården. Mm. Vad jag däremot inte är så förtjust i är det senaste förslaget om att nu en annan väldigt stor kategori människor som går och riskerar att bli arbetslösa eller kanske redan har blivit inom hotell och restaurang.
Mm.
Och det här jag ser, liksom, jag ser framför mig det här scenariot lite grann med skräck. För har du, när du var senast på restaurang, var var du då någonstans?
På Bananas på Götgatan.
Ja, hur är personalen på Bananas?
Underbar, ljuvlig.
Ja, exakt. Men typ, var det inte så att du typ, alltså det var typ flörtig stämning med en bartender?
Men gud, eller säger det för att du vet om det.
Det, alltså det är det nya. Och tänk så här, du kan inte ens, alltså ta Joe and the Juice som exempel.
Okej. Okay.
Du kan inte gå in och beställa en smoothie utan att det är någon som är lite tjena, tjena bönan. Jag minns ett restaurangbesök på ett ställe som heter The Diner i Williamsburg i Brooklyn. Mm. Och vi vet ju alla, även folk som inte har varit i Williamsburg i Brooklyn, vet ju vilket jävla hipster-mecka det är. Och jag tycker liksom inte om att slänga mig med ordet hipster ens, för att det är så
daterat, jag fattar vad du menar.
Nej, men det ger heller ingenting. Nej. För ingen som är hipster fattar det själv. Så att det är liksom inte ens, alltså, det tar ingenstans där det känns, om man vill att det ska kännas. Men det som hände var att vi var på en diner där man då fick en, du vet, så här, ibland så lägger de ju som ett papper över duken för att det ska liksom, ja, vara lättare att städa. Men också då, så det som händer är då att det kommer en servitris som jag gissar också var något slags skådis eller art student. För att hon är liksom, hon kommer typ och sätter sig i knät på en och typ purrar i knät på en och så bara, so how are you guys doing? Och så bara, so let me tell you about today's specials. Och så börjar hon, då börjar hon, jag svär, inte skriva, utan hon börjar teckna maten på bordet. Alltså, det är som att hon gör, alltså som att hon har en så här typ ASMR YouTube-grej där det är så här härligt med blyerts mot papper typ, och kör igång och rita, doodlar.
Nej, men
på bordet.
Jag är så provocerad. Du vet ju, jag stör mig bara på folk som pratar leende. Där börjar mitt tagg.
Ja, exakt. So, how are you guys doing? Och så är hon igång med den där. Och då gör vi misstaget att fråga, för hon berättar ju då om alla ingredienser, och så är det någon av oss som frågar om Jerusalem artichoke. Och då vet hon inte vad det är. Hon måste gå till köket och fråga. Jag vet nu att det är jordärtskocka. Men då kommer hon tillbaka och så bara... Det är som att då ska hon förklara jordärtskocka genom att berätta en liten berättelse. Hon bara, so I'm this little fella, I live underground. Och så börjar hon liksom teckna upp den här jordärtskockan. Istället för att bara säga så här, det ser ut som potatis typ med smaker. Nej, 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 det blir en berättelse. Fattar du henne i vården?
Du motsätter dig.
Fattar du? Att... du kommer in på sjukhuset och bara, jag tror jag har corona. Så bara, how are you guys doing? Herregud. Och du vet att det finns svenska motsvarigheter på det här.
Gud,
folk som är, eller typ så här, okej, typ Love, har du städat i grov, vad heter det, förrådet? Ja, men jag tyckte typ att det var lite så dålig ambiance där inne. Så jag har så här ordnat tvålarna. Efter färgordning eller fan vet jag. Jag ser liksom framför mig hur det kommer vara ett gäng väldigt, väldigt liksom personlig, alltså kanske så här härliga personligheter, men kanske inte så jävla liksom typ jobba hårt, utan det är mer att man är så här skön.
Jag menar mer bara att jag...
Vi behöver inga sköna inom vården.
Nej, alltså vi vill ju ha folk som är, det skriver också Katrin Kelos i boken jag har nämnt redan i det här avsnittet, men det själsliga i form av hålla en döende 90-årig kvinnas hand sista minuterna i hennes liv kontra att hon dör ensam på en båt i en korridor. Men vi kanske inte behöver fler fejkflörtande servicemänniskor i vården.
Nej, fast i och för sig, alltså nu ändrar jag mig. Om det är så att den här döende 90-åringen kan få hålla en spänstig yngling från Joe and the Juice i handen, en som kanske är jättebra på att ordna sex me up som hennes sista drink,
ja.
då kanske jag är benägen att ändra mig.
Okej, Britta, tack för dagens inspelning. Klockan är nu 23.06. Jag sitter med grov eyeliner.
Min bebis är vaken. Jag ska gå och måla mina ögon med blåa under. Så kommer jag se ut imorgon.
Perfekt. Det känns kul att vi tar oss igenom det här tillsammans och tillsammans med er som lyssnar. Varje dag lite mer påfrestande, om vi ska vara helt ärliga.
Verkligen.
Men vi kämpar på.
Men, ja, vi jobbar ju i alla fall inte inom vården. Alltså vilka jävla hjältar. Jag vill bara säga det. Fan, alla ni som jobbar, det kanske är någon som sitter och tar igen sig efter ett jävla långpass just nu och lyssnar på den här podden. I salute you, we salute you. Ni är sådana jävla hjältar. Och fan, heja er.
Alltså inte bara fucking salute you. Som vissa har ju så här, man ska stå och applådera i fönstren åt vårdpersonalen. Vi gör allt vi kan för att stötta er, både politiskt och i våra offentliga plattformar. You can depend on it, fuckers! Tack till nästa vecka, eller puss nästa vecka. Ses vi igen. Tack så mycket, Britta.
Tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Jag hörs nästa gång. Hej, hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.